Ja, vi fick lyssna till julevangeliet här och det var verkligen i all sin glans får jag säga. Tack Henrik för pianot och Margareta och sen sången på detta. Det gjorde ju att julevangeliet kom fram. Det är inte alltid så. Jag känner ibland att julevangeliet, det kan upplevas som den där julsången som man hört alldeles för många gånger annars. Och jag tänker på gruppen Triad och deras sång Tänd ett ljus. Någon som känner igen den? Ja. Om jag skulle börja knäppa med fingrarna här så skulle vi automatiskt kunna bli en kör och alla skulle kunna stämma in. Eller så är det bara i mitt huvud, jag vet inte. Hur som helst, jag kan den här utan och innan. Men jag minns första gången som jag hörde den sången. Och kalenderbitare som jag är så kan jag säga att det var 1987. Rätta mig om jag har fel. Jag var 9 år gammal och jag hörde den här sången, lyssnade till texten. Och jag kände liksom uppriktigheten där i Niklas Strömstedt, Lasse Lindboms och Janne Barks ögon. Och jag såg ju i varenda tv-program då de stod och knäppte med fingrarna och sjöng om att tända ett ljus för världens barn. Och jag tänkte, vilken fin sång detta är. Sen gick det 22 jular till och då jag nu hört den i så många jular och den till och med spelas i varenda affär från och med början av oktober så är det ju liksom som att jag hör inte den här sången längre. Kanske har du någon liknande julsång som du en gång uppskattat. Visst är det så? Man tar sången för given, man tröttnar på den, man hör den inte längre. Samma sak ibland med julevangeliet, tänker jag. Vi har hört det många gånger. Vissa av oss reagerar inte längre på vad som sägs. Men det finns ett revolutionerande budskap gömt i den här berättelsen som vi nyss fick höra. Och vi hittade redan i den första meningen. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Berättelsen börjar med en envåldshärskare, Augustus, som var adopterad son till Julius Caesar. Och efter att Augustus slagit ner alla sina motståndare i ett blodigt inbördeskrig så får denne man total makt i Rom. Han gör Rom till ett imperium där han själv blir den som bestämmer allt som sker. Då han övertar makten så proklamerar han sig själv som den som kommer med rättvisa och fred till hela världen. Alltså det här är stora ord som Augustus kommer med. Rättvisa och fred till hela världen. Och han deklarerar också att hans pappa Caesar, han var minsann gudomlig. Och därför är Augustus Guds son. Man kan läsa om att poeter skriver sånger om den här nya eran som startat. Man kan läsa om att historiker skriver berättelser om Roms väg till att bli en stormakt. Och att Augustus är den som åstadkommit just detta. Och folket talar om denne man som världens frälsare och herre. Och i de östra delarna av detta imperie så ber man till Augustus som till en gud. Samtidigt som allt detta pågår i de östra delarna av detta imperie så föds en pojke vid namnet Jesus som inom en generation ska kallas Guds son. Vars efterföljare ska tala om honom som världens frälsare och herre och till och med hävda att hans ankomst kommer med verklig rättvisa och fred till hela världen. Och i en värld som är fylld av ondska och hat så behövs någon, om det så måste vara Gud själv, som går till rätta med världens själviskhet och makt och korruption. Det behövs liksom en konfrontation så att mänskligheten kan få leva i frihet igen. Det behövs ett annat sorts rike. Och den här första meningen i julevangeliet ger oss en antydan om att födelsen av en liten pojke är starten på denna efterlängtade och nödvändiga konfrontation mellan vad man kan kalla Guds rike och världens rike. Alltså en konfrontation mellan Guds rike som börjar i svaghet och litenhet och utan några stora ord genom Jesus, pojken Jesus, och så världens rike. Den beteckningen får idag visa på allt som gått snett i vår värld, allt som handlar om själviskhet och makt. Och det här upprepas i varje ny generation. Och vid den här tiden för Jesu födsel så representerar Augustus detta, världens rike. Och det rike som Jesusbarnet representerar däremot, det börjar i svaghet och litenhet, men det visar sig vara fyllt av inneboende kraft. Denne kejsare, Augustus, han fick aldrig höra talas om Jesus. Jesus från Nazaret. Men inom ett århundrade behövde gå, så hade Augustus efterträdare inte bara hört om Jesus, de försökte ta livet av hans efterföljare. Så farlig ansågs denna rörelse som Jesus bidrog till för det vi då kallar världens rike, makten. If you can't beat them, join them, brukar man säga. Om du inte kan ta död på dem, så se till att bli en av dem. Fritt översatt på svenska. Efter 3 århundraden så blev kejsaren som regerade då en kristen. På gott och på ont, men så var det. Så julevangeliet börjar i litenhet, i svaghet, men det visar sig vara fullt av inneboende kraft. Idag på förmiddagen så hade vi en livslevande Jesus som låg här i krubban. Egentligen heter Jesus Hilma, men väldigt, väldigt fint var det så. Jesus hade vi här i Sävedalen. Klockan 11, så var det. Och Jesus föds, påminner vi oss om idag på förmiddagen, för att visa oss människor att vi inte är ensamma. Ett litet barn visar oss att vi inte behöver leva liv i själviskhet och med maktbegär i det som då kan kallas världens rike. Och Jesus som en vuxen person, som en vuxen man, ja, han berättar om sin fader i himmelen, och då han undervisar och gör fantastiska och kärleksfulla handlingar, då visar han mänskligheten vem Gud verkligen är. Och Jesus visar också genom hela sitt liv hur vi människor genom gemenskapen med honom kan få forma ett annat sorts rike. Alltså, om ni är med på min tråd fortfarande här, genom Jesus så får vi en aning om hur vacker den här världen kommer bli en dag. En dag då detta rike som vi kallar Guds rike, då det kommer helt och fullt. Ja, det är dagen då Gud och människa en gång ska få leva i harmoni och gemenskap igen. Men redan i krubban så får vi en aning om att detta lilla barn ska en dag bli den sanna kungen i den här världen. Nu är det sen julaftonskväll. Kanske har du några lediga dagar att njuta av. Jag hoppas det. Jag unnar dig det. Vad har detta som jag kallar ett revolutionerande budskap, vad har det att göra med ditt liv? Just nu, tänker jag. Vad har det att göra med ditt liv just nu, den här julen, i den situation du befinner dig i? Tänk för en sekund på de där trötta herdarna som ligger ute mitt i natten och de vaktar får. Och i sin sömnslummer så möter en ängel dem plötsligt, och det lyser av Guds ljus. Och ängeln säger: var inte rädda, jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Och herdarna letar rätt på barnet, och de känner en stor tacksamhet, en stor glädje över att få vara med om detta oerhörda. Herdarna förväntar sig ingenting. Precis som du och jag vid den här tiden känner oss lite slumrande. Utan någon form av förväntan på något övernaturligt ingripande så händer något speciellt. Guds ljus möter dem ändå. Ängeln kommer där. Och då tänker jag att oavsett din och min förväntan ikväll eller någon annan dag, gällande vem Gud är, gällande vad Gud har att göra med mitt liv, oavsett vår förväntan så vill Gud möta med just dig, med sitt ljus. Och från och med första advent, som ni ser, jag har första paket här, men ni ser också dessa fyra ljus som vi har här framme i kyrkan. Men bara ett tänds under första advent. Sedan tänds ett ljus för varje söndag. Och den fjärde advent lyser så alla fyra ljusen. Detta är för att minnas och fira det ljus som Jesus kom med då han föddes till vår värld. Och det är ett ljus som ger människan hopp i hopplösheten. För det säger oss att i och med Jesu födelse så har Guds rike landat på vår jord. Och det säger oss, dessa fyra ljus, att en dag ska mörker och ondska i världen försvinna, då ljuset kommer skina i all sin härlighet, då Guds rike kommer, då Gud och människa äntligen får se varandra ansikte mot ansikte. Men ljusen skiner också för att vi redan här och nu får ta emot detta ljus. Gud är verksam i vår värld, i vår tid, i ditt liv. Och med hans ljus i våra liv så behöver vi aldrig vara rädda för mörker. Inte heller för vad som ska hända oss i livet eller efter det här livet är förbi. Oavsett vad som händer så kan tron på denne Jesus bära oss alla genom livet in i evigheten. Det är vad de här fyra ljusen säger. Och det här börjar mitt i våra liv. Precis som vi just nu har det. Så är det alltid med Gud. Han säger aldrig till någon människa att ta på sig finkostymen och städa ordentligt först, ungefär som de flesta av oss har gjort kanske till den här dagen. Utan han möter oss alla där vi är. Och så var det med de där herdarna, så är det med oss. Och julevangeliet slutar inte med att herdarna får se detta ljus. De lämnas inte ensamma sen. Då de möter Jesus så får de ett uppdrag. Och det uppdraget, det är att sprida detta rike, Guds rike, så att den här världen blir så ljus och så god som den bara kan bli. Det var herdarnas uppdrag efter de hade mött Jesus, och det är varje människas uppdrag i varje ny tid att sprida Guds rike, Guds ljus, så att den här världen blir så ljus och god den bara kan bli. Och Gud tror att du kan det. Han tror på dig. Så till sist skulle jag vilja att du föreställer dig att det här ljuset var ditt liv. Tänk att det här ljuset representerar ditt liv. Jag vet inte om ni tänkte på att det här ljuset som gav elden inte lyser svagare nu, snarare tvärtom. Jag tror det är så. Då du och jag får ta emot Guds ljus i våra liv, så är det knappast så att Guds ljus minskar för alla andra människor. Att Guds kärlek och ljus börjar ta slut för att han ger det rikligt till en människa. Det här är en beskrivning på Guds karaktär. Gud är obeskrivligt generös. Han kan bara älska, han kan bara vara osjälvisk. Och han ger, och han ger, och han ger. Det tar aldrig slut. Han vill ge oss av sitt ljus, av sin kärlek. Och det är en kärlek som aldrig anklagar. Guds kärleksljus förlåter, upprättar, helar och möter människans djupaste behov av mening och frid i livet. Och jag tänker att om du och jag tar emot det här ljuset ifrån honom, så kan vi på samma sätt ge detta ljus och ge denna kärlek vidare till andra människor. Och ni ser vad som händer då. Jag får inte mindre ljus för att jag ger ljus. Vilken värld vi skulle se växa fram om vi alla tog oss tid och någon gång då och då slängde iväg en bön om att få ta emot Guds ljus i våra liv. Och han vill ge oss det. Och varje dag får vi ta emot det ljuset på nytt. Och så kan vi ge och ge och ge. Och på det sättet så sprider sig något gott i vårt samhälle, där vi får vara med och bygga det här goda riket, Guds rike. Och på det sättet får du och jag som sitter här ikväll vara med och göra den här världen till en bättre plats. Och det här är något som man bara ber om. Så jag ska ställa de här ljusen här borta. Och vill du, så kan de representera ditt liv och den person du kanske vill finnas till för den närmaste tiden. Kanske också en bön om att en flämtande tro, en tynande tro, ska få brinna för första eller hundrade gången igen. Så låt oss be. Tack Gud för ditt ljus. Och denna julaftonskväll får vi påminna oss om att det sanna ljuset lyser i världen, och mörkret har aldrig och kan aldrig övervinna det. Din födsel ger oss hopp om att livet aldrig är förbi, om att livet kan få börja på nytt varje dag. För vi behöver inte lita till enbart våra egna krafter och allt det goda vi kan göra själva. Vi kan få ta emot ditt ljus i våra liv. Hjälparen, den helige ande, som ger varje människa styrka och kraft att möta svårigheter. Och du Jesus, som kom till vår jord, Guds son, du vet hur det är att leva här. Du vet hur svårt det är. Du ser hur mycket av ångest och nöd som vi har i våra egna liv och som vi också ser hos andra människor. Tack att du har sett det. Tack att du har levt igenom det. Och jag ber att vi ska få kraft att möta de behov som finns under julhelgen och förbi och vidare in i ett nytt år. Jag vill be för var och en av oss. Låt oss få ta emot ditt ljus och låt oss få ge det vidare. Tack att livet är så rikt. Och tack att vi alla får vara med och skapa en bättre värld utifrån de personer vi är. Tack att du har goda gåvor till oss alla. Och vi ber i Jesu namn. Amen.